Jag står här tillsammans med Martin Nese, Carola Wik och Heidi Hummelstedt. Och vi står här vid meteorian på Söderfjärden. Lite blåsigt, ganska kallt men soligt. Martin, du får först börja med att berätta vad du har för roll i det här projektet.
Jag är den som har hållit på mest med att planera själva rutten, själva leden och var den ska dras, var den ska gå. Försökt få ihop ett mångsidigt paket med olika vyer som man kan uppleva på, på hela den här sträckan.
Mm, och Carola?
Ja, jag jobbar som projektledare på projektet och försöker nu koordinera upp den här helheten och få oss att nå de här målsättningarna som vi har. Och det är ju då att bli en europeisk kulturrutt och Sankt Olavsled.
Mm, precis. Och så har vi sist Heidi, du är projektledare på Kultur Österbotten.
Jo, jag har haft glädjen att jobba med de här kultursevärdheterna, för det finns många pärlor in till leden och vi har en kartläggning på gång av dem så att alla vandrare sen också får andlig spis och historiska miljöer att uppleva.
Mm. Vi börjar med dig Martin som planerar den här rutten. 500 kilometer uppdelat på 21 etapper, det är en hel del som ska planeras tänker jag mig då.
Visst är det lite häftigt med 500 kilometer vandring här i Österbotten. Men... ja. Vad ska vi säga? Utgångspunkten och modellen är ju lite de här stora europeiska ledarna. Det är många som känner till Camino de Santiago i Spanien nu för tiden. Och har rest och farit dit och berättat vidare om det. Och det här kommer ju att bli lite likadant. Och det finns ju på något sätt en gemensam historia på det sättet att på medeltiden när pilgrimsvandring och vallfarter ännu förekom också i vår kultur innan de här kyrkorna splittrades och så här så var ju vandring till Trondheim. Det här med Sankt Olav kommer in där då, så då var det stort, det var lika stort som att vandra i Europa till Santiago, till Rom och till Jerusalem. Så vi har ju en stor historia och en ganska stor ambition att få till stånd någonting som liknar idag då, ska vi säga Camino de Santiago i Spanien och via Francigena som går till Rom och så här de här andra stora. Och vi har en liknande historia som vi kopplar upp oss till.
Mm. Carola, varför behöver eller vill vi att Österbotten också ska få en egen sån här pilgrimsvandringsled?
Ja, det är ju det här finns flera olika synpunkter på det och det är ju förstås vi ser det som en jättefin chans för Österbotten att komma på Europas karta. För det första, det finns 48 sådana här europeiska kulturrutter, de certifieras utav Europarådet och då när de blir certifierade så är vi en utav dessa, vi är med i det här då, nätverket och vi har det här samarbetet med Sverige och Norge, alltså vi sammanförde också de här nordiska länderna kring det här vandrandet och också kring hela den här traditionen i Europa kring det pilgrimsvandrandet. Så det är fina saker tycker vi och förstås är det också för de här, om man tänker på de här tjänsteproducenterna ut med leden, alltså den är ju 500 kilometer lång som då sträcker sig här genom Österbotten från Kristinestad i syd till Kaliby i norr, så finns det fina också möjligheter att utveckla service och produkter och så vidare för både vandrare och turister och sånt som då kommer hit till vårt område. Och det här är ju jättefina möjligheter för oss att visa upp Österbotten.
Mm, precis. Heidi, vad kommer de att få se?
De får se jättefina saker här hos oss. Det vill säga, vi har ju väldigt välbevarade kulturmiljöer från 1700-1800-talet. Men vi har också försökt kartlägga de fornlämningar och lite mer dolda det här historiska spår som finns in till leden. Och det här är ju en sak vi kommer att utveckla, för allt sånt här är ju inte skyltat och röjt och så här. Nu är vi ganska nära järnåldersleden i Malax till exempel. Den är ju väldigt fint utvecklad och upprätthållen av Malax museiförening. Men att det finns mycket mera och just all vår historia också, vår natur. Historien, det vill säga landhöjningen, är ju förstås ofrånkomlig också här. Att det är ju sånt som inte finns på något annat håll och som vi också genom den här leden vill lyfta fram.
Mm. Precis. Då funderar jag, vem var den här Sankt Olav?
Han var en norrman, en norsk gutt och som ung var han viking som många stora småpojkar den tiden när de började i tid, och han färdades ut i världen lite och deltog i strapatser och härjningar lite här och där. Men han var av en sån ett att han kom tillbaka och blev kung i Norge. Och det här var liksom 1000 år sedan ungefär. Sen kom det ihop sig småningom och han hamnade i landsflykt och vistades på annat håll en tid. Och så kom han tillbaka och kom från österifrån tillbaka och skulle tillbaka till Trondheim. Och på den vägen så blev det bataljer och han stupa i slaget vid Stiklestad, som inte så långt från nuvarande Trondheim. Och i samband med det och efter det så, och det här var som sagt för ungefär 1000 år sedan, så uppstod det sån här mytbildning och historier och berättelser och det ledde till att folk började företa såna här vallfarter och vandringar på det sättet som man gjorde på den tiden till den plats som blev hans grav sen, och det var då i dåvarande Nidaros som det hette, eller Trondheim. Och småningom byggdes den Nidarosdomen, den största katedralen här i de här regionerna och områden, och den finns kvar då ännu idag. Och under medeltiden då var det som sagt ett väldigt stort och viktigt mål för vallfarter också i Norden. Och den här Olavskulten då så blev ju stor i hela Europa, eller Norden ska vi säga, och också i Finland och också i Österbotten, och det är sånt som då Heidi har hållit på med. Och vi har också haft Nisse Willstrand, professor emeritus i nordisk historia, har gjort en sammanställning av minnen av den här Olavskulten som finns i Österbotten också. Så det var Olav.
Det var Olav det. Och då funderar jag då när han då begav sig. Han kom österifrån och begav sig västerut, och enligt vad jag har läst så skulle han då alltså stiga i land i Selånga, det nuvarande Sundsvall. Finns det någon chans att han har rört sig här i Österbotten?
Nej, det finns nog inte på det viset något bevis på att han har lagt sin fot här i Österbotten. Men det som vi då förstås vet är ju att också helgondyrkan, alltså Sankt Olavsdyrkan, finns här i Österbotten och i Finland. Att han har varit stor också här i Finland, i hela Norden. Så det vet vi med säkerhet.
Och när ska det bli klart?
Det ska bli klart senast 2030, när det blir 1000-årsjubileum efter att den här gutten Olav helgon förklarades och blev sen också Norges nationalhelgon. Så 2030 kommer det att vara 1000-årsjubileum, och det blir säkert en nordisk grej, för att det här gäller ju på det sättet hela Norden, kan man säga. Och vår led då, Sankt Olav Ostrobotnia, så kopplar ju upp till den här leden som går från Selånga, som du nämnde, utanför Sundsvall går där till Trondheim, och på det sättet så siktar vi ju på att finnas med också med den här leden, om inte förr så senast då, men nog förr, att vi är ju ute i god tid, tycker vi, och tar det så där sakta bitvis med att få det färdigt.
Hur mycket har ni kvar att göra ännu då?
Vi har alla pusselbitarna på plats. Alltså det som vi har gjort är ju det här grundjobbet med att helt enkelt utveckla den här leden med tanke på att den ska certifieras. Så vi tror och hoppas att vi får in vår certifieringsansökan här under hösten 2023, och sen ska vi då bli förhoppningsvis certifierade, så att vi är certifierade år 2024. Att det är många bitar här, vi har ju jobbat sedan 2019 på det här, men det är också en lång sträcka. Och det är mycket krav som man måste klara av att helt enkelt uppfylla för att bli certifierad då, som både europeisk kultur och Sankt Olavsled. Men vi är ganska så säkra på att vi kommer att bli certifierade nog.
Och vem tror ni att ska vara intresserad, eller vem riktar ni er till med den här leden?
Det finns ju många målgrupper och en, kanske inte allt för stor men viktig målgrupp, är ju de här hängivna pilgrimsvandrarna. De är inte kanske alltid de bästa turisterna, för de har ju det här målet för ögonen, och det betyder att de i princip ser det här som en etapp på väg till Trondheim, att de följer det här Olavsspår, och som du nämnde, det här Selånga, Sankt Olavsleden, är ju den slutvägen, mycket lång, men genom Sverige till Trondheim. Sen en central målgrupp som vi har är ju nog egentligen österbottningarna själva. Vi är ju ofta blinda för vad vi har, och coronan kanske har fått upp folks ögon lite bättre, men vi vill ju absolut att man kan lära sig hemestra också längs Sankt Olavsleden, eftersom vandring och friluftsliv förstås är en evigt viktig sysselsättning och blir bara viktigare här. Så att vi ser ju också fram emot att många kan vandra i sin närregion eller i en annan del av Österbotten. Man behöver verkligen inte ryggalägga de här 500 kilometrarna. Det måste vi påpeka att vi ser det ju också som det nämndes ordet pussel, att man kan också lägga det här pusslet, att man tar någon helg för att man med familjen vandrar i hemtrakterna, och det där vi ska också se till att det är möjligt att liksom vandra, inte kanske i cirkel, men ändå att man inte måste komma av sig på halva vägen. Men sen ska man också kunna, som sagt, vandra längs hela, men det är ju en liten målgrupp som kanske siktar in sig på de här hundratals kilometrarna på en gång.
Och nu gick Martin och hämtade här den här skylten som man vet att man är på rätt väg. Berätta, hur ser den ut och vad står den för?
Ja, det finns ett sån här Olavskors där, och det är en gemensam symbol. Utgår från rekommendationer då i Norge från de här organisationerna som finns där bakom den här pilgrimsvandringen. Och det här är ett exempel då på hur det kommer att se ut längs med den här leden. Jag skulle vilja säga någonting om den här leden först när jag pratar också här om europeisk pilgrimsvandring och europeiska leder, så det som man kan fundera över, att vad har vi liksom, att vi är ju lite sådär hemblinda ofta, vad har vi nu att erbjuda här när vi pratar om att vi jämför med Camino de Santiago och också Sankt Olavsleden i Sverige som går till Norge och över bergen där och vårt ointressanta plattland här sen, men det är just det som vi har det här österbottniska plattlandet, och det här är en plattlandsled, och därför träffas vi nu här också och samlas här på Söderfjärden. Att den här platsen, den här diametern på med 5 kilometer på den här platta som ligger under havsnivå här, så det är det ultimata plattlandet. Att när man kommer ner där från skogskanten från Malaxhållet här söderifrån, har startat i Kristinestad eller var man nu har startat, är på väg till Vasa, så den här känslan sen när man då tvingas gå ut här i snålblåsten mitt över den här Söderfjärden och här finns den här meteorian, den här fina utställningshallen och allt det här, så då fattar man vad det här Sankt Olav Ostrobotnia, den här plattlandsleden som vi har i Österbotten, och sen har vi mycket mångsidighet längs med, vi ser hav på flera ställen och havsmiljöer och vi ser skogar och vi ser gamla byar och byvägar och följer ibland vandringsleder. Vi följer ju bara befintliga leder och så här. Så vi har en fin möjlighet att branda den här leden alltså på ett sätt som är ungefär precis motsatsen på ett sätt till vad som finns i Europa. Men jag är helt övertygad om att det kommer att bli en intressant helhet.
Det blir det säkert. Och då får jag tacka Martin Nese, Carola Wik och Heidi Hummelstedt. Jag heter Anna Ruda.